Vi fortsätter med att läsa Efesiebrevet i det fjärde kapitlet. 25-27 verserna. Efesiebrevet 4 och 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Det är inte förbjudet att bli arg. Och förlåtelse är inte att undertrycka sin vrede. Ty det är den stora fallgropen för kristna. Oh, nu måste jag ha riktigt from här och inte bli arg. Gud är en Gud som dagligen vredgas och du är hans avbild. Vreden tillkom inte i syndafallet utan hatet. Och det är som så ofta detta med att skilja på sak och person. Ty hatet riktar sig mot en person. Du hatar någon. Och det är alltid ganska riskabelt att göra. Man kan bli upprörd över en människas gärningar. Och det är något annat. Risken är stor när man grips av vrede att man syndar. Så därför behövs det en liten uppmaning. Se upp när du blir arg. Men det är inte detsamma som att Gud säger att för säkerhets skull tycker jag nog att du aldrig ska bli arg. Det finns så oerhört mycket som kallas förlåtelse som egentligen bara är känslomässig oärlighet. Att jag inte känns vid mina verkliga känslor. Att jag försöker låtsas som det regnar, vilket det ju för all del ofta gör i Sverige, men kanske inte riktigt i den meningen. Oärlighet. Känslomässig oärlighet. Därför tycker jag det är ganska bra att det står i anslutning till det här att vi ska vara sannfärdiga mot varandra. Och det handlar inte bara om att ge korrekt information. Någon frågar vad är klockan och den är 20:12, men du säger det att ja, den är 1:55. Det är ju inte bara på sådana områden menar jag. Utan att när vi nu ändå är en kropp där vi är lemmar, vi är varandras lemmar. Så låt oss vara som vi är. Låt oss vara de människor vi är inför varandra. Och det innebär alltså att vi måste tillåta oss äkta reaktioner. Men att sedan se till så att de reaktionerna inte leder till synd, vilket är något annat. Somliga saker ska man inte spara för länge på. Jag antar att du varit ute och metat och fått upp gammelgäddan och den lägger du längst in i skafferiet och tänker den ska jag bjuda på någon gång när det kommer gäster. En vacker dag så kommer det gäster och plockar fram gammelgäddan och den är möglig. Det finns ingen människa som vill äta den. Den ser ut som en gorgonzolaost men smakar inte som en sådan. Morötter kan du däremot lägga i skafferiet, de håller ett tag. Vreden är en typisk färskvara. Spar inte på den vad du gör. Den möglar väldigt hastigt. Och redan att man sparar på sin vrede, det är som om Paulus ville säga oss att det är att ge djävulen ett fint tillfälle. Alltså handlar förlåtandets konst så att säga om att tillåta sig att reagera fullt ut så som man skulle vilja göra. Men att sen inte spara på det. Utan att lämna det till Herren. Och det betyder ju alltså att du under din jordevandring får många tillfällen att tala med Gud. Om känslor som du kanske önskat att du aldrig hade. Men där det är viktigt att du är ärlig inför Gud. Och kallar dina känslor vid deras rätta namn. Att du faktiskt talar med Gud, inte om de snällaste känslorna du har utan om de svartaste. Därför att det är ju dem du behöver bli fri ifrån. Och när du blir fri så ligger förlåtelsens möjlighet framför dig. Och jag förundrar mig alltid över hur vi tror att vi ska kunna dupera Gud genom att inte säga som det är utan genom att säga något annat än det är. Genom att stå och prisa honom i ljuvligaste tonarter när man själv är ganska sur på honom. Jag undrar hur sån lovsång låter i himlen till exempel. Jag menar, snacka om dubbla budskap. Eller när man kokar av raseri mot en människa, att man kommer och säger: ja herre, ja, jag tackar dig för Johansson. Man själv vill vrida nacken av honom. Varför inte bättre säga det till Gud? Herre, jag vill vrida nacken av Johansson. Men jag känner ju dåligt jag mår av min önskan. Så jag ber att du skipar rättvisa istället. Det är förlåtandets konst. Det är väldigt enkelt alltihop om vi bara inte gör det till ett krav. 137 salmen brukar jag läsa för folk som inte vågar tro att det här är sant. Det tycker jag är jättebra att den står i Bibeln. Vi slutar aldrig ett symöte genom att läsa 137 salmen. Och om man bara förstår vad den sortens böner och salmer fyller för funktion, så är den ju väldigt uppbygglig i all sin nerbygglighet. Vi behöver ju inte läsa hela salmen, utan slutet är ju så att säga det som är poängen. Och det är ju Israels folk under fångenskapen i Babel. Tänk herre, 7 versen, tänk herre på Jerusalems dag och straffa Edoms barn, dem som ropade: riv ner det ända till grunden. Dotter Babel, du ödeläggelsens stad, säll är den som får vedergälla dig allt vad du har gjort oss. Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan. Om man bär på ett sånt hat, så mår man väl att bli av med det. Och enda möjligheten är att tala med sin himmelske far. Alltså, kan du inte vara känslomässigt ärlig mot någon annan i himmel eller på jord, så kan du ju vara det mot honom. Han vet ju allt redan förut. Ska vi överraska honom får ju verkligen skärpa oss. Det betyder ju alltså att det vi ska tala ut med Herren om, det är vad vi går och bär på. Och många kristna går i baklås därför att de tänker så här: jag kan inte tala om vad jag går och bär på utan att tala om för Herren vad det var Pettersson gjorde mot mig. Och det kan ju hända att Pettersson inte alls ser på det här som jag gör. Det gör han säkert inte, för jag har frågat honom. Och det kan ju hända att inte ens Gud ser på det hela som varken Pettersson eller jag gör. Och då blir det rörigt. Och det som från början är enkelt blir svårt. Låt oss då konstatera att det finns en princip i det här som är väldigt viktig. Och det är detta att du kan inte förlåta en människa utan att först ha dömt honom skyldig. Förlåtelse förutsätter en dom. Förlåtelsen har ju karaktären av att Pettersson gjorde det och det och detta, men jag förlåter honom. Om du inte vet vad han gjorde, så blir det mycket värre att förlåta. Det är ju faktiskt så att inte ens Gud förlåter dig utan att först tala om för dig vad du har gjort. Gud dömer oss först och förlåter oss sedan. Och komplicerat blir det för kristna människor när de har förläst sig på det här uttrycket "döm inte". Du, som vi läste här om eftermiddagen, i samma andetag så talar Jesus om att inte kasta sina pärlor för svinen. Och att inte ge vad heligt är åt hundarna. Och uttrycket "döm inte" betyder inte att vi aldrig får lov att ha en uppfattning om vad Pettersson och Svensson och Nilsson och Larsson gjorde. Utan när vi manas att inte döma, så handlar det om att inte förskjuta en människa för gott. Men om jag ska kunna försonas med honom måste jag först göra klart med mig på vad sätt han har förbrutit sig. Och som sagt, många kristna blir då rädda. Tänk om jag säger fel. Tänk om jag lägger skulden nu på Pettersson och så var det egentligen mitt fel alltsammans, fast jag inte riktigt begriper hur det gick till i så fall. Men det är ju inte ens fel att två träter och ingen rök utan eld och vad det heter mera. Så jag är säkert delaktig. Ja, okej. Vi bekymrar oss inte om det. Huvudsaken är ju att du blir av med din besvikelse. För det är i regel så här att när man har förlåtit Pettersson så får man en helt annan syn på saken. Och man upptäcker plötsligt att man kanske har god anledning att gå upp i Pettersson och förlåta sig själv. Alltså har jag faktiskt tillstånd att vara ganska hämningslöst subjektiv när jag talar ut i min ensamhet med min himmelske fader. Jag menar, om han tycker att jag har uppåt väggarna fel så är ju han stor nog att sätta sig över det. Han skipar ju inte rättvisa efter min version så att säga. Utan han vet ju vad det var som hände. Men jag kan vara ärlig inför honom i, så att säga, i min reaktion på det som hände. Jag behöver inte sitta och fundera på om det var rätt av mig eller om jag hade anledning att vilja vrida nacken av Pettersson. Det huvudsaken är att jag blir av med känslan av att jag ville vrida nacken av Pettersson. Och ändå måste jag liksom få tala med Herren om att det och det gjorde han. Och så reagerade jag. Och så kommer liksom bönen, den som blir slutsatsen av det hela. Och jag brukar säga så här: bed först Gud att han förlåter Pettersson. När Job bad för sina vänner, upprättade Herren Job. Finns det inget att förlåta så ingen skada skedd. Be Herren att han förlåter Pettersson. Steg 2. Be Herren att han renar dig från det du går och bär på. Steg 3. Be Gud att han hjälper dig förlåta. Så långt det är möjligt bör den människa som ska ha hjälpen bedja detta själv. Men ibland händer det att det här är så laddat så vederbörande blir helt blockerad. Inte sällan när man har instruerat om hur en sån bön ska bedjas så blir det knäpptyst. Och det händer ingenting och det händer ingenting och det händer ingenting. Och då frågar man lite försiktigt: blir du alldeles tom i huvudet nu? Ja, jag känner mig som en pingpongboll, säger hon då. Jag har ingen aning om vad jag ska säga. Det blir precis tomt. Jag vet inte riktigt vad det var som hände. Då kan man ibland göra så här. Att man säger: jag kan formulera bönen. Och du upprepar det jag säger. Alltså ungefär som när man gifter folk i kyrkan. Va? Jag ännen. Vill nu. Taga denna ännen. Och så vidare. Till min äkta hustru. Alltså, men då ska det vara klart utsagt från början att om du på något vis inte stämmer in i det jag säger, det jag förestavar, så ska du inte säga efter. Utan då bromsar vi, då börjar vi om från början. Och det är i ett sånt läge väldigt viktigt att man försäkrar sig om att personen verkligen ville be den här bönen. Och att inte bara var det att när man ändå sitter här och nu har tagit upp flera timmar av denna själavårdades tid, så är det klart man får väl kläcka ur sig den här bönen då. Utan att det verkligen är en bön i överenskommelse. Och inte bara för skams skull. Man kan också göra så här i ett sådant sammanhang att man säger: jag ber bönen i ditt ställe. Men du bekräftar den genom att säga amen efteråt. Och då är det väldigt viktigt att du inte säger amen om inte detta är din bön. Men det ordinarie är att vederbörande ber själv. Och ibland är det så att om jag börjar att förestava en bön så är det plötsligt som alla fördämningar sprängs. Och personen kan börja att tömma ur sig sitt innehåll. Och det längsta jag har varit med om var en människa som höll på i 2 timmar och 1 kvart. Och som blev underbart helad till kropp och själ. ställde ett par kryckor ifrån sig och började gå på vanligt sätt. Man förstår, man kan nästan inte fatta att en människa kan innehålla så mycket. Och likväl i stort sett fungera. Men så är det. Vi ska ägna några minuters uppmärksamhet åt det jag skulle vilja kalla för dold vrede. Dold vrede. Vi tänker oss på nytt att vi träffar hemmasonen så där en vecka innan lillebror kommer hem. Plötsligt när man rundar ett hörn bland hyllorna på ICA så står han där med sin korg. Men tjänare storebror, hur har du det? Ja, tack, det är knallar och går. En dag i sänder och jämna plågor. Fast det är klart. Ja, det är ju som det är. Sådana där besked som vi lämnar till varann ibland. När man efteråt undrar, var det bra eller var det dåligt? Eller hur var det egentligen? Och det vet han ju inte själv heller. Inte förrän en vecka senare när bölden spricker. Och varet bara forsar ut. Men har du aldrig gett ens en killing? Tänka sig att det fanns så mycket ilska i snälle storebror. Och det kan ju komma som den stora överraskningen för storebror själv. Jag hade ingen aning om att jag gick med så mycket mörker inom mig. Den dolda breden. Och den är ju någonting man sysslar mycket med som själavårdare. Och det kan finnas olika anledningar till att vreden kan bli både sparad och fördold i ens liv. Det första alternativet som är ganska vanligt, det är att den stora vreden i ens inre består av många små besvikelser eller irritationer. Som var för sig inte var så mycket att smälla av för. Och så svalde man förtreten. Många bäckar små. Den andra varianten är att man kanske i och för sig var utsatt för ett stort övergrepp. Men man var i en situation där det var omöjligt att visa sina verkliga känslor. Att till och med omöjligt att kännas vid dem. Vi tänker oss till exempel en flicka som utan föregående varning slår upp förlovningen med sin pojke och kastar förlovningsringen i ansiktet på honom och säger du kan dra dit pepparn växer. Och killen blir så fruktansvärt kränkt att han kan inte ens kännas vid det inför sig själv. Utan att han liksom bara känner att om jag inte sätter näsan i vädret och går ut med flaggan i topp härifrån så dör jag. Och många år senare när den här händelsen kommer på tal kan det välla fram som en vulkan ur honom. Känslor som han aldrig visste att han ens hade varit i närheten av. Det kan handla om människor som i sin barndom blivit mobbade. Skolgårdens hårda värld. Och där man ju mycket hastigt upptäckte att om man släppte fram något av sina äkta känslor så gödde man. Man belönade deras ondska. Började man gråta blev de ännu värre. Det var ju det de var ute efter. Om man åtminstone såg någorlunda oberörd ut så gick det att överleva. Det är likadant här. Det kan flöda en vrede ut ur en människa som den personen bokstavligt talat inte hade en aning om att han gick och bad. En ganska näraliggande situation utgör alla de kvinnor som blir misshandlade i sitt äktenskap. Det är nästan också alltid så att hon har gråter får de mer stryk. Och de lär sig oftast att djupfrysa hela sitt inre känsloliv. De kan vara helt ödelagda inombords. Man kan bli förvånad när man sitter och pratar med en sån kvinna därför att hon kan berätta om de vidrigaste upplevelser. Detaljrikt och utstuderat och totalt oengagerat. Hon kunde lika gärna ha sagt hur många ståndar och pistiller det är i en vitsippa. Därför att hon har så att säga nästan ödelagt sitt känsloliv för att kunna överleva. och inte ens när hon återberättar händelserna har hon längre någon kontakt med sin egen vrede. Det räcker ganska bra att bli föraktad för sina äkta reaktioner. Vi tänker oss två makar. På bröllopsnatten talar mannen om för hustrun att du ska ju aldrig inbilla dig att jag kommer att vara dig sexuellt trogen. Det där är ju bara förlegade gamla idiotier. Utan jag kommer att gå i säng med vem jag vill. Och vederbörande visar sig mycket snart leva som han lär. Och varje gång som hustrun på något sätt signalerar missnöje med detta så får hon bara en skopa för förakt över sig. Du är så löjlig och gammalmodig. Och så blir vreden en dold vrede. När man träffar en sån kvinna och hon berättar då om alla vidrigheter som hon kanske har upplevt och härdat ut med under många år med en sån man, så kan man behöva borra ganska ordentligt på djupet för att hitta vreden. Hon kan sitta länge och säga att ja, det var så den gången och det var så den gången. Att ja, det är ju inte så mycket att tala om. Det finns ju så mycket här i världen. Så här. Då får man vara lite envis. Menar du att du är så oberörd inför ett sånt svek? Och den frågan kan behöva ställas många gånger på olika sätt. Och då utan föregående varning kan plötsligt en sån människa bara rasa ihop. Och så hade jag kunnat mörda honom. Och då ligger ju förlåtelsens möjlighet öppen. Vi ska ta ytterligare en variant på den dolda vreden. Och det är kanske på ett vis den mest komplicerade. Frånsett de misshandlade kvinnorna. Och det är när man möter människor som uppfostrats med dåligt samvete. Ja, men så kan du väl inte göra emot din gamla mor? Ska du göra mig så bedrövad att inte gå ut med hunden? Alltså en mor som uppfostrar sina barn och äger sina barn med självömkan och faktiskt kanske ofta äger dem också när de är vuxna. Och där barnen får dåligt samvete inför alla sina äkta reaktioner. En sån människa kan bära förunderligt mycket vrede inombords. Men den är så förbjuden. Den är så till den grad förbjuden. Att man har ingen kontakt med den. Den bara finns där och förgiftar ens liv. Oftast i form av depressioner. Till den dolda vredens vanligaste uttryck. Depression. Man kan bli deprimerad på 100 andra sätt. Vi ska gå igenom det senare. Men det här är ett mycket pålitligt sätt att bli deprimerad. Många gånger när människor får raseriutbrott utan egentlig anledning. Folk som liksom bara plötsligt smäller av som en tidsinställd bomb och man förstår inte vad det som hände. Det är inte sällan för det första den dolda vreden. Alltså det kokar så i tryckkokaren så rätt för det så står den stråle många ut. Och inte sällan handlar det om människor som fostras med dåligt samvete. Det är ganska vanligt. Ibland möter man äkta makar där det blir såna här urladdningar i äktenskapet och ingen av dem kan förklara var de här kommer ifrån. Då får man ibland napp genom att fråga den som brukar smälla av. Berätta lite om din mamma kan man säga då. För det är oftast mödrar som fostrar med dåligt samvete, oftare än fäder. Så då kan man liksom ibland göra processen ganska kort så att säga genom att berätta om din mamma. Och ni förstår, en gosse som fostras med dåligt samvete av sin mamma kan ju släppa ut ganska mycket ånga ur sin fru. Hon får vikariera för morsan som man aldrig kunde gräla på. Och det kan bli en väldig lättnad när man får se hur det här hänger ihop och börja be Gud om hjälp att kunna förlåta mamma, att kunna bejaka vreden, att kunna så att säga få rensat ut i sitt inre. Ett erbjudande och inte ett krav. Och till samvetstyranniet hör naturligtvis också det här, den här kristna föreställningen om att man inte får lov att bli arg.
Nej, men min lille putte, inte får du bli arg, inte vad tror du Jesus säger då? Vad ska folk säga och vad ska Jesus säga? Han säger ta hitet. Det är inte hela världen att du blir arg, men ta hitet. Det är vad han säger. Men det kan ju inte putte räkna ut. Så att bara detta att man som själavårdare får börja förlösa människor ifrån vred, medveten eller dold, så har man möjlighet att hjälpa många människor.